once again, Kite, morgonpasset, det är P3, Matilda Ronge. Det är lite cardio för dig idag.
Det är verkligen pulsträning.
Ja, det är pulsen. Håller på att bila upp golvet här ute.
Ja, nej, men kanske... det låter något in i.
Ja, jag eller tycker oss, vi klarar oss någorlunda. Men ja. Det kanske
vi, också
hörs...
vi är också för lata för att byta studio, så vi bara ignorerar det.
Det kanske hörs lite grann för er, ni som lyssnar, att det håller på att bila så här två rum bort. Och därför så har ni, då springer du upp och ner,
ja,
på 50 våningen.
Vi försökte sitta här nere, men jag svor rakt ut för att det liksom gick in i lillhjärnan, det här borrljud. Men det är bra, det är kondition, jag är alert och så vidare.
Jättebra, då kör vi Petra Nyheter då.
Tack.
Varsågod.
I Los Angeles i USA är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av stan, och flera demonstranter har gripits under kvällen. De senaste dagarnas protester mot migrationsmyndigheten ICE fortsätter sprida sig till andra delar av USA, som till exempel San Antonio i Texas. Säkerhetspolisen varnar för att unga riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera platser i landet. Det är klubbar där medlemmarna bland annat tränar på gym och utövar kampsport för att stärka gruppens våldskapital. Och liknande klubbar finns i till exempel USA och Kanada, och där har man sett kopplingar till våldsamma vitmaktrörelser. Matbristen i Gaza är akut och det kommer rapporter om dödliga attacker nära matutdelningsplatser. Samtidigt försöker Gazabor hitta nya sätt att få maten att räcka längre. Det berättar 23-åriga Rama i Gaza för P3 Nyheter.
We're trying to invent food such as a flour. We make it from the spaghetti, for example.
Och hon säger att det är svårt för henne att få tag i mat och att den mat som finns är väldigt dyr.
If you want to buy 1 kilo of flour, you buy with 100 shekels.
100 shekel motsvarar ungefär 250 svenska kronor i dagsläget, och 23-åriga Mohammed i Gaza berättar att även han har det att det är svårt att få tag på mat för även honom. Våra kroppar har förbrukats på grund av matbristen i Gaza, säger han till P3 Nyheter. Och han fortsätter och säger att han önskar mer stöd till familjer i Gaza. När du ser barn och familjer utan mat blir man väldigt ledsen, eftersom man inte kan hjälpa dem, säger han.
Men någon som tyckte att vår pelikanprata var toppen, David.
Kan ha varit den bästa pratan någonsin. Skrattade så jag kände mig som en trafikfara. Tack, är det någon som skriver. Det här, jag det... uppskattade Pippi pelikanpratan, skriver Emily. Det är flera som...
Vi hade en alltså svårt svag 4 minutare.
Ja, den var svag.
Den var svårt
svag. Det kan
jag
inte tänka mig.
Jo, men du...
Om man har pelikan i receptet. Hur kan det bli dåligt?
Men vi har som del av... Lyssnarna är som hela bror.
Och ibland är de det.
Så att de bara säger, det var jättebra. Typ. Om det var inte det, men tack. There's nothing we can do. Don't tell me it's too soon. Another night in ruin. Sunbeams fill the room, so let's change the view. Us two. I'm your third, I'm your love. Guess who-
kiss us too. Your third, I'm your love. I'm your third, I'm your love.
I'm your dirt, I'm your love. Young Lean här i morgonpasset i P3 med David Ryd och Linnea Wikblad.
Lite syringens nu, tack.
Ja, tack gärna. Du, det har ju varit stora protester i Los Angeles nu sen i fredags. Mm. Efter våldsamma sammandrabbningar mellan demonstranter och polis har nationalgardet satts in. Och nu har man utfört utegångsförbud. Vi har med oss USAs USA-korre, Roger Wilson. God morgon.
God morgon.
God morgon eller god kväll, som då envisas med att säga härifrån Kalifornien.
Snabb recap. Hur gick det från demonstrationer till utegångsförbud?
Ja, snabba svaret. Donald Trump kanske, och också ganska mycket våldsamheter. Vi fick det första så nattliga utegångsförbudet igår. Och det gäller då från 8 på kvällen till 6 på morgonen. Och det var ju borgmästaren här i Los Angeles som beslutade sig för det. Och det var lite grann för att komma till rätta med, ska man säga, sidoproblem till de fredliga demonstrationerna. Man kan säga att protesterna här bytte ganska mycket karaktär efter att mörkret lagt sig. Det kanske var lite mer vandalism. En del butiker blev plundrade och det gjordes inbrott. Och det var också en del personer som rörde sig här i downtown-kvarteren som också var ganska inriktade på att bråka med polisen och attackera polisen, och man hade någon sorts, du vet, katt och råtta lek här i de här kvarteren. Demonstranter och kastade till exempel fyrverkeripjäser mot polisen och liknande. Och det var ganska busigt här på kvällarna, kan man säga. Men sen vi fick de här utgångsförbuden på natten så har det blivit väldigt mycket lugnare.
Man har ju sett väldigt mycket på sociala medier om alltså kaosartade situationer där liksom extremt många polisbilar är sönderkastade, och det har varit så sammandrabbningar mellan polis och demonstranter, och det har varit så att folk har sprungit in och ut i olika butiker, och det har varit rök och det har varit eld och sånt där. Men det är ju fortfarande bilder på sociala medier. Hur omfattande skulle du säga att det är, det här kaoset?
Ja, för det första så är det ju lite som att du tittar på en trailer, så det är highlights du ser, de mest dramatiska stunderna. Och sen är det ju också så att de här protesterna i stor utsträckning varit just koncentrerade till en del kvarter här i downtown Los Angeles. Så det är en väldigt liten del av själva stan. Den största dramatiken och det största våldet och den största förstörelsen, det inträffade i söndags. Efter det så har det här bitvis trappats av dag efter dag. Sen är det många som tror att det här kommer ta fart och bli större demonstrationer igen på lördag i helgen alltså. Men det är också så att de som demonstrerar, det är väldigt mycket olika människor med väldigt mycket olika syfte och mål med demonstrationerna. Det finns väldigt många som vill göra fredliga demonstrationer. Vi har sett religiösa organisationer som haft möten här. Vi har sett facket ha protester. Men det finns också delar av demonstranterna som gärna vill att det ska bli mer konfliktartat och gärna vill att det ska, vad ska vi säga, heta till lite grann. Och sen är det ju också väldigt mycket upprörda känslor här. Alltså protesterna handlar ju dels då om att migrationsmyndigheten ICE gör väldigt många tillslag här nu i södra Kalifornien just nu och plockar in personer som inte har, alltså papperslösa migranter plockar man in. Och det är också så att många är väldigt arga på att Donald Trump då har skickat hit nationalgarde och även marinkårssoldater, även om de här marinkårssoldaterna inte har kommit in i Los Angeles stad än vad jag har sett. Men det där är också en symbolfråga som gör folk ännu mer upprörda och ännu mer arga.
Men precis, och då har man ju liksom, då har det ju talats om att presidenten då har gått över guvernörens eller borgmästarens huvud då, som i vanliga fall var det den som beställer då hjälp ifrån federalt håll då. Men nu har man liksom så tvingat på den här hjälpen då i form av nationalgarde då och marinsoldater. Men samtidigt så, så ser det ju inte ut på de här. Är det, jag förstår ju att det är highlights då, men det ser ju fortfarande inte ut som att det är så att man klarar det på egen hand på, när man ser bilderna. Eller hur, vad är din bild av det?
Nationalgardet är egentligen bara här av två skäl. Dels är det för att vakta och skydda de federala byggnaderna där det också finns ett förvar. Det är liksom två stora byggnader här i downtown LA. Det andra syftet de har det är att se till så att personer då som arbetar för migrationsmyndigheten ICE att de ska kunna göra sitt arbete och, alltså, och gripa papperslösa migranter. Scenerna du har sett, alltså nästan alla scener som du sett när det gäller demonstranter och polisen, det är just LA-polisen eller poliser från närliggande städer och counties. Det är de som har jobbat med att få ordning på själva demonstrationerna och hantera demonstranterna. Nationalgardet har mest stått just runt de här byggnaderna och där har det kanske blivit någon skärmigt, liksom någon form av konflikt eller konfrontation. Men i det stora hela så är det LA-polisen. Och jag tror att i söndags då tappade man kontrollen helt enkelt över demonstrationerna. Demonstranter tog sig ner på motorvägsleden. Man kastade sten på polisbil som du sa till exempel. Man var nog inte beredda riktigt på det där. Men nu, dagarna som följt så har man tvärtom, tycker jag, visat sig vara väldigt strategiska. Idag till exempel när det inte var så många demonstranter ute, då var det ändå fullt pådrag här. Jag tror aldrig jag sett så många poliser någonsin på en gång som det var idag. Och man liksom vallade runt demonstranterna tills man till sist liksom hade fångat en grupp på en gata och sen grep man dem. Och det gjorde man liksom innan det här utegångsförbudet ens hade trätt i kraft. Så att polisen har ändå en strategi, men de arbetar inte så konfrontativt oftast utan de flyttar liksom på demonstranterna bit för bit. Och då använder man till exempel tårgas, man använder de här chockgranaterna som är en form av ljudgranater. Man använder gummikulor för att då skingra folk eller få splittra upp demonstrationerna. Och det där kan ta timmar för dem att splittra upp demonstranterna och få dem i tillräckligt små grupper för att man då börjar gripa dem. Och egentligen ska man säga att det där gripandet börjar kanske på allvar i förrgår eller någonting sånt. Och igår tog man väldigt många under natten då när det var det här utgångsförbudet.
Roger, hänger du kvar en liten stund så får vi fortsätta prata med dig.
Absolut.
Ja, men grymt. Visst. Tackar. I cut the edge of the knife and it hurts just a little. And I know, and I know, and I know, and I know that I can't be your friend. It's my head or my heart and I'm caught in the middle. Together, Avicii och Ritora här i morgonpasset i P3.
Vi har med oss Roger Wilson, USA-korrespondent, live från downtown Los Angeles. Vi pratar om de här våldsamma demonstrationerna i Los Angeles som har nu lett till utegångsförbud och sådär. Och jag tänkte på, det är ju Trump då som har beordrat de här soldaterna, men guvernören håller liksom inte med om att det är nödvändigt. Eller hur ser den diskussionen ut? Är det dålig stämning där, eller vad handlar det om?
Ja, det är en underdrift kan man väl säga, dålig stämning. Nej, men alltså, normalt sett så brukar det ju väl nästan till och med vara så att guvernören och presidenten är liksom överens om att man ska sätta in nationalgardet då för att hjälpa till i olika krissituationer eller nödsituationer. Att man kallar in militär personal för den här typen av oro, det är väldigt ovanligt också. Nu gör Donald Trump det här själv, och det betyder ju att man här från Kaliforniens sidas, när det gäller de ledande politikerna här, så de känner sig överkörda och att man inte respekterar självstyret här i Kalifornien. Och det där är en kamp som både då förs i domstolar där guvernören Gavin Newsom försöker får de här besluten upphävda eller bromsade eller pausade på olika sätt. Men Gavin Newsom gav också tal igår där han var väldigt dramatisk, gjorde väldigt stora utspel och i stort sett förklarade att Donald Trump var demokratins fiende i USA. Det finns ju, har ju ofta funnits en rädsla hos demokrater att för Donald Trumps med auktoritära drag, och att man då är rädda för att det här är tecken på att Donald Trump är beredd att sätta in nationalgarde eller militär mot politiska protester, som man då tycker att det här är. Protester som man också tycker att man kan hantera genom Los Angeles polisen själva, och om man inte kan hantera det så ber man om hjälp, att det inte fungerar tvärtom då. Och det här är en del av en längre konflikt mellan Trump och Kalifornien kan man säga.
Ja, precis. Det är ju det har väl liksom skurit sig mellan Kalifornien och Trump väldigt länge. Men menar den här guvernören, den sittande guvernören nu, som jag inte riktigt minns namnet på,
Gavin Newsom.
Just det. Menar han då att han har situationen under kontroll, eller handlar det mer om att han bara känner sig överkörd och att det har liksom inte gått rätt till?
När man menar att man har situationen under kontroll, och det låter lite grann som att du tycker att man ska ha tuffare tag mot demonstranter. Är det så jag ska tolka dina frågor?
Ja, att jag gör det?
Det låter lite som att du tycker att de har tappat kontrollen. Du låter lite grann som Donald Trump.
Nej, men, alltså, men det känns...
Jag försöker bara, eftersom vi har ju tillgång till att lyssnarna hör av sig, och då protesterar de lite mot att vi som journalister här inte riktigt tar de här protesterna på allvar, utan ser det mer som att det bränns bilar, rånar butiker, och man säger att de har under kontroll. Och det är mer det,
precis,
att du får svara på det.
Ja, absolut. Nej, men då gör man ju då så här till exempel.
Det är du som har gett sken av att det inte finns någon problematik där borta.
Jaså, ger du tillbaka här nu? Nej, men alltså, från de styrande här i Kalifornien så har man ju en strategi, och den handlar lite grann om att man vill deeskalera. Man vill inte få konflikten att blossa upp ännu mer. Man vill inte provocera, utan man vill på ett mer systematiskt sätt kväsa de här protesterna. Och det har man gjort genom att mer strategiskt arbete. Efter fiaskot i söndags kan man väl säga då, så har man jobbat mer strategiskt, och man har också blivit bitvis faktiskt tuffare, tycker jag, dag för dag. Som idag till exempel, där det var ganska få demonstranter och man ändå satsade ganska hårt och gick in i den här demonstrationen, splittrade den och grep folk. Och det där var ju liksom, jag satt och tittade på en del av de där som, när de insåg att de skulle bli gripna, så var det någon som började gråta. De var så otroligt stressade och uppjagade över det här, långt ifrån de här hårdföra anarkisterna som man annars får för sig att alla demonstranterna är. Så det är väl deras strategi. Frågan är väl bara om Kalifornien kan få bestämma det här själva, eller om Donald Trump ska bestämma över det. Och det är också så att i dagsläget så får faktiskt inte nationalgardet gå in och hantera demonstrationerna, inte med de befogenheter man har idag. Och sen det tredje är väl också att, och det är väl där egentligen som kärnfrågan ligger, migrationspolitiken är bland det viktigaste i Donald Trumps politik. Den vägrar man att följa här i Kalifornien. Precis lagom till att Donald Trump blev vald i november så utfärdade man att det här var en fristad för migranter, vilket betyder att de som är anställda av staden Los Angeles, de hjälper inte till, hjälper inte ICE, hjälper inte migrationsmyndigheten när det handlar om att gripa papperslösa migranter.
Vad tror du händer här framöver då? Vad kan vi förvänta oss de kommande dagarna?
Ja, men jag tror att det kommer att fortsätta att ebba ut nu under veckan. Det verkar som att de här nattliga utgångsförbuden har fungerat när det gäller att både så stoppa kriminaliteten och få tidigt slut på demonstrationerna. Alltså att folk verkligen ser till att vara borta från gatorna när åtta slaget närmar sig. Men jag tror också att vi kommer att se fler demonstrationer i helgen. Då ska det ju vara nationella demonstrationer över hela landet på lördag. Vi har också sett hur protesterna har spridit sig till andra delar av landet, och det är väl också på lördag som Donald Trump ska ha sin stora militärparad i Washington DC. Så lördag är datumet att hålla utkik efter, både när det gäller Donald Trumps stora militärparad som ju sker på hans födelsedag, men också stora protester troligtvis över hela landet. Och då har vi sett bara de här senaste dagarna hur det har spritt sig över flera delstater.
Du, då kanske vi får skäl att prata med dig igen då på måndag för att se vad det var som hände i helgen. Tack så mycket för nu, Roger Wilson.
Tack själv.
Här är morgonpasset i P3.
Vill du ha en artikel om dig som jag har hittat, eller vill du ha liksom relevant samhällsinformation från rättsvårdande myndighetshåll?
Mig. Jag vill ha mig.
Du vill ha artikel om dig?
Ja. Viktig allmän information. får ställa sig i kön.
Får stryka på foten lite. Ja. För här kommer en sorglig nyhet om dig. Jag visste inte att du hade varit och sökt vård.
Jo då.
Det har du varit.
Ja.
Mm. Och att de hittade ett skräckfynd i din penis.
Ja, nej, men det var en liten traumatisk upplevelse. Ska jag ändå säga.
Skräckfyndet.
Ja, så är det.
I 21-åringens penis. Och så ljuger hon om din ålder också. Det är väldigt sorgligt.
Men jag ville ju helst inte att det här skulle komma ut.
Nej, jag förstår.
De gick inte riktigt på att jag var 21.
Nej, vill du höra om skräckfyndet i din egen penis?
Jag tycker att vi kör.
Läkarna gjorde en bizarr upptäckt i den 21-åriga mannens penis. Mannen hade tryckt upp en hel USB-kabel i vad som beskrivs som en riskfylld sexakt, skriver The Sun. The Sun. Men, ja.
Kändes inte riskfylld där och då?
Nej, så får man se någon sorts... nej men gud, man får se någon sorts röntgenbild här. Nej men det är hela kabeln. Alltså virad.
Det, ja, jo.
Liksom ihop, alltså ungefär som att du ska förvara kabeln i en låda. Att du liksom virar den runt handen, typ så.
Ja,
den där.
Eller det var ju en längre variant, så att jag ville liksom inte...
Jag förstår. Jag förstår. David då har begett sig till ett sjukhus. Berätta för läkarna att du tidigare hade fört in föremål som bomullspinnar och elkablar, ja, i urinröret för sexuell stimulans. Den här gången har du då tryckt upp en hel USB-kabel, men då har den fastnat och du har inte lyckats få ut den då. Självinförande av föremål i urinröret av sexuella eller andra skäl är ovanligt men kan orsaka allvarlig skada, skriver rapportförfattarna från något bla 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 College of Medicine. Män utgör 85% av fallen där föremål måste avlägsnas från kroppsöppningar enligt tidskriften.
Mm, ja, där är vi överrepresenterade. Ja, det är det som är våldsbrott.
85%. Och då ska vi ändå liksom så här, alltså nu har vi alla olika kön har vi olika håligheter.
Så är det. Där, jag tror ni vinner i håligheter.
Vi vinner ändå i håligheter.
Men att peta upp grejer där vinner vi.
Ja, alltså vi har ändå generellt väl fler hål, har vi inte det? Det har vi ett till. Vi har ett hål till, va? Ett hål mer än killarna.
Du behöver dubbelkolla det här med producenten.
Ja, men jag orkade inte räkna hål.
Nej, den är böcker den där. Det är ju...
Är det så? En vanlig, så att säga, snippfia har ett hål mer än en vanlig snopppelle. Så är det, va?
Dubbelkolla på Olivia igen.
Jag måste
nickar.
Dubbelkolla hur många hål vi har.
Ja.
Och ändå så står ni för 85%.
Men det är det, du fokuserar så mycket på antal hål. Det behövs bara ett för att föra upp saker. Och ett grundintresse av att vilja föra upp.
Äkta kille bara. Det är så billigt för något.
Nej, men det är det. Dutta kuken på en groda.
Ja, exakt. Exakt. Bad Bunny! Fan vad nice. Är det nu vi får ett mejl som är så, vad är det här för Irak-musik?
Ja, just kommer det. Okej. Okay. Ja.
Det är det för jävla Irak-musik ni spelar?
Det blir hummus till lunch då, antar jag.
Silenciador le robamos las gotas. J-Bone, ey, yo estoy en en la mía no tengo adversario, no. Con los yankees los me he aguantado. A correr que otra vez lo sacamos al estadio.
Noeva Joll, Bad Bunny här i morgonpasset i P3. Strax efter 7:30 är klockan och Matilda Ronge är på plats.
Jajamän.
Varsågod.
Tack. I Los Angeles i USA är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av stan och flera demonstranter har gripits under kvällen. I Göteborg hittades en person död igår kväll och polisen har inlett en förundersökning om mord, rapporterar P4 Göteborg. Säkerhetspolisen varnar för att unga riskerar att dras in i våldsbejakande högerextrema så kallade aktivklubbar som vuxit fram på flera platser i Sverige. Och ska man ha en öppen barnota eller blippa kortet efter varje ölköp på krogen?
Ja, viktigt, vill veta.
Det är frågan. Ja, jag tänkte säga, jag ska måla upp en bild för er här då. Ponera att ni är ute på en AV. Det kanske är en så. Morgonpasset AV och det är riktigt drag. Olivia är där.
Busa.
Thomas.
Busig.
Har kommit. Maggie och Branna är såklart också på plats. Och Raffe och William, ja, framförallt.
Nu river vi det här stället.
Ja, det är ett rövgäng helt enkelt. Och ni har det också väldigt trevligt. Så det blir rätt sent. Ingen vill liksom gå hem. Och det blir också en rätt blöt kväll som slutar med många öl. Eller många läsk kanske det blir. Har ni den bilden framför er?
Jag ser det, jag hör det där.
Och i det här hypotetiska scenariot då, är ni då en person som går till baren och blippar kortet efter varje köp? Eller tycker ni det är trevligare att ha en öppen nota?
Öppen nota.
Öppen nota.
Blippa varje gång tror jag.
Ja, du blippar varje gång tjej.
Jag tror det. Ja. Det känns, jag känner mig lite låst om jag har någonting som behöver betalas. Ja. Det är mycket skönare att betala så att man har det gjort. Då kan man bara gå ifall man skulle vilja det.
Men då är det så bökigt, så ska man gå fram och liksom fånga en bartenders intresse flera gånger.
Ja, det är sant. Sitter man ute i servering och de har en sån att de kommer ut och bara, vill ni ha något mer att dricka? Då, det är klart man tar nota då, ja. Ja, är det olika faktiskt?
Ja. Vet ni hur det ligger till med Gen Z då? Hur de står i den här frågan?
Ungdomarne.
De hatar barnota. Eller i alla fall enligt New York Times då, som skriver att Gen Z, de vill hellre liksom blippa kortet 10 gånger än att öppna en barnota. Och det är många som helt enkelt blippar oavsett hur många öl kvällen slutar med. Mm. Och de har då pratat med flera unga amerikaner om den här trenden som menar att de tycker att det både är gammeldags och omständigt att ha en nota. Men sen verkar det också handla om stålarna och att men många unga har vuxit upp i osäkra tider och då tycker de det är najsare med direktköp, för då har de bättre koll på hur mycket pengar de gör av med helt enkelt. Men sen så kan det ju kanske också kännas lite orättvist att öppna en barnota om Olivia dricker 5 öl och ni bara 1.
Ja, just det, du menar att man har en gemensam nota dessutom.
Precis. Och sen finns det också en 2 år gammal undersökning som New York Times rapporterar om som visar att andelen unga vuxna i USA som dricker alkohol har minskat med 10 procentenheter på 20 år. Och en 23-åring som New York Times pratat med säger att det liksom blir lätt att sluta dricka om man betalar direkt eftersom det inte är lika enkelt att beställa in mer då. Så det verkar vara lite av en mental grej också. Men sen finns det några som inte tycker att det här är en toppentrend och det är bartenders.
De gillar inte att blippa så många gånger.
Nej, det är en barchef som säger att varje gång som någon står och fumlar och låser upp mobilen och blippar och väntar på att få en drink gjord i baren så tappar de tid som hade kunnat gå till nästa gäst och det är inte så bra för de försöker vara liksom supereffektiva. Och sen så kan det också bli dyrare för baren med engångsköp för då måste de betala någon slags avgift.
Ja, just det. Typ.
Men det är flera drickstillfällen.
Ja just det, så kan det ju vara också. Men en 22-årig kille som New York Times pratat med säger att han har faktiskt testat att ha en nota en gång också. Men det slutade inte bra. För då fick han vänta så länge på att betala notan att han missade bussen hem.
Oh, nej.
Ja, men han tror att det också kan ha varit för att han är lite blyg. För han vågade liksom inte vinka dit personalen som äldre personer kan göra. Som man sa, äldre lite mer pondus. Så det finns liksom vissa bartender som tycker att Gen Z inte riktigt hajar vett och etikett på krogen. Men sen läste jag en text i The Guardian och där var det andra bartender som var så, ha! skit i Gen Z. Det är ju 50-plussarna som har sämst vett och etikett. Mm-hmm. Ja. För de är krävande och vill välja var de sitter och pekar på allt som är fel. Så de tycker inte att Gen Z liksom är kräsna på det sättet.
Men vilka är det som har mest pengar och betalar mest antagligen?
Boomers!
Yay!
Boomers!
Boomers!
Yay! 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 Yay!
Tänk att vi är det nu. Ja. Tänk att vi är det nu.
Ni är de kräsna,
finaste vi.
Boomerserna.
Boomer. Ja, stolt boomer.
Grattis.
Boomers makes the world around.
Nu ska jag skriva ett argt inlägg på Facebook.
I versal.
Hip hop love, this is, and don't mind when I quiz your involvement before the sun. But clear your court, 'cause this a one-man sport, and who's better for this than plugged one? Don't have to worry about me squashing other deals, 'cause they've already been squished. Freeze the frame of our moves the same, wish we can continue right behind the bush. You'll stay with me, I know this, but not because of all my earthly treasures, or regardless to the fact that I'm posse the noose, but because... I cut this dance to introduce myself as the chosen one to speak. Let me lay my hand across yours and aim a kiss upon your cheek. The name's Plug 2, and from the soul I bring you the daisy of your choice. May it be filled with a pleasure principle in circumference to my voice. About those other Jennies I reckoned with, lost them all like a homework excuse. This time the magic number is 2, 'cause it takes 2, not 3 to seduce. My destiny of love is brought to an apex. Sex is a mere molecule in this world of lust that I have for you. It's true, true. I know I love you. It's time to let this rhyme style get somewhat poured in the mold. Hold my hand and we'll pick my plantation of daisies for a bouquet of soul. Like to begin at the cut of a rim. Take it as filled to the rim as in brim. Squeeze your stoop like Betty Boop, then make camel alphabet soup and spell plug ones within. Forward marching the same when transistors will play. Coming to bed is the move. Dolby sound will be then top crown when I put the needle into your groove. I got a good thing, and in full swing. I show this in gifts, words or letters, but even without those three, I know you'd be close to me, 'cause I know I love you better. It's I again, and the soul that I send is taking steps to reach your heart. Any moment you feel alone, I can fill up your empty part. We can ascend till we reach daylight heaven, and in a spin we'll hit the top 10. Then we could meet Mr. Stucky and Pops Brother Lucky will preach, let the wedding begin. Shot by an arrow of Cupid through a string of a G-clef, my dear, I claim your death. And if you could hear me, by golly G, true goy is ready for what you possess. We could live in my plug two home, and on Mars where we could be all alone, and we make a song for two, picture perfect things, and I sing of how I know I love you.
Della Soul, I know. Här i morgonpasset i P3 07:40 klockan. Jag vet inte vad David gick. Han gick en liten promenad. Det är någon som skriver, ni är inte boomers. Då ska man vara född 1946-1964. Alltså boomer, David, det är inte en åldersgrupp längre. Det är en Din livsstil.
Det är en livsstil. Det är den vi lever.
Det är den livsstil vi lever.
När man inte riktigt hänger med, man gör sin grej. Mm. Och alltså jag tycker att boomer har fått en... Det klingar inte väl. Men jag kan ju säga så här, det är som när folk ser fram emot att bli äldre, mm. alltså gamlingar, för att de säger att så här, det ser så härligt ut att skita i. Det är lite en försmak av det, mm. att vara boomer. Mm. Så att, nej, jag skulle säga att det är mer positivt än negativt. Omgivningen uppfattar det som negativt för att de boomers inte ligger dem till lags. Men för boomen själv, då är det en jäkla endorfinpåslag, skulle jag säga. Så det är någonting att se fram emot.
Verkligen.
Det är en amuse-bouche av gamlingens skiteri.
Mm. Jag är inte trygg på den här sidan av bordet.
Du ska inte vara där. Du behöver inte vara där.
Jag ska gå och byta. Ja. Byta håll.
Vad vill du med ditt ex på FaceTime? Är du inte klar med hon? Vem skickar sms på date night? Tror du jag är en idiot? Du byter pinkod på mobilen hela tiden. Så tänk om ni har värsta hotline när ni ser.
FaceTime, Miriam Bryant här i morgonpasset i P3 med David Reed och Linnea Wikblad.
Heter jag det?
Beyer höll jag på att säga, men jag såg henne här innan.
Nej, en annan Linnea.
Det är det.
Vill du ha viktig samhällsinformation från rättsvårdande myndigheter nu då?
Nu kan det kanske passa lite grann.
Jag ska bara se att jag hittade det. Var var det någonstans? Jo, just det. Här är det. Apparna du ska förbjuda barnen att använda, ta bort omgående. Polisen varnar, släpper lista till föräldrar.
Mm-hmm.
För det här vet vi ju att kriminella gängen rekryterar unga via sociala medier.
Just det.
Och nu publicerar då självaste snuten, Bengen,
ja.
Aina.
En liten lista.
En lista på mobilappar då som föräldrar ska förbjuda sina barn att ha.
Jättebra, med lite direktiv sådär.
Mm. Ja, men jag tyckte det var intressant, för jag var så vilka då? Och då har de liksom, det verkar som att det är lite olika graderingar då. För att appar som föräldrar enligt det här inlägget då ska ha, citat, kontroll över, som man inte behöver ta bort, men man ska ha kontroll, man ska ha koll på läget. Det är Snapchat,
yeah.
WhatsApp, Discord och Messenger.
Okej.
De är inte så bort, men...
Ha koll.
Koll ska finnas där. TikTok och Instagram. Ha lite uppsikt.
Okej. Okay. Ska man inte ha? Bort?
Nej, inte nödvändigtvis ta bort, men uppsikt.
Jag skulle säga bort.
Är det så?
Ja, det är min lista. Det här är min lista.
Det är din lista, ja.
Bort.
Bort med dem.
Varför ska de ha... Ja.
Vet du vilka tjänster som...
Vet du vad jag såg på Instagram? Nyss, alltså igår. Det var en YouTuber Det var en YouTuber beef. Töntigare och mer samtidigt än så här blir det inte. En YouTuber beef i USA. Två YouTubers som hade råkat i luven på varandra. Mm-hmm. Så då hade den beefen pågått då under ett år. De hade väl pratat skit om varandra och järda med mera etc.
Och dylikt.
Och då hade den ena YouTubern då åkt till Las Vegas och skulle sända så här YouTube live eller vad det är för någonting.
Stream.
Boomer. YouTube live eller vad det nu är för någonting.
Vi fattar.
Från utanför Bellagio Hotel på boulevarden där. Mm-hmm. Och hade liksom så riggat upp kameran och allting sånt där. Och den andra YouTubern hade liksom letat upp honom och kommer dit och skjuter ihjäl honom i livesändning och hans fru. På, alltså det var brutalt, alltså skjuter ihjäl, inte bara något skott så, utan så tömmer magasin, skjuter ihjäl han,
inte bara så här lite
inte bara lite så där Instagramvänligt skjuta ihjäl någon utan så
men det är för sjukt det
och det är på Instagram. Mm. Och det här jag tycker mig stöta på sånt här med att man ser mord, och då är det inte så att man kanske filmar kroppen som blir hjärnsjuk, men man får upplevelsen och ser vad det är som händer och känner stämningen och allt vad det innebär för någonting. Det är någonting som förekommer relativt ofta på sociala medier.
Det här handlar ju om rekryteringsproblematiken, antar jag, mer. Alltså den här listan.
Absolut, men jag bara lägger in det
verkligen.
Det är på ämnet lite grann.
Ja, det är det verkligen. Men tre meddelande tjänster som man då omgående ska ta bort från sina barns telefoner. Mm. Kolon. Signal.
Just det.
Telegram. Mm. Och Wicker. Eller Wicker Me kanske det heter.
Wicker.
Ja, det är den i alla fall.
Ta bort den då.
Men du får väl ha den?
Jag får ha den, eller hur?
Du får ha den.
Yep.
Men det är liksom, jag tycker ändå det här är intressant. För mig då som absolut jag hänger ju med i kriminaljournalistiken.
Ja.
Så jag är well aware vad Signal, Telegram och Wicker är för typ av appar. Yeah. Men jag tror generellt att riktiga
inte.
Boomers inte har så bra koll på det.
Nej.
För det är ju verkligen såna krypterade, lite skummisappar.
Ja. Yeah. Det var som min son sa. Jag tycker inte en annan app som jag tycker att de ska få ta bort. Mm. Bara surfappen.
Vad är det för surfapp?
Alltså
webbläsaren.
Webbläsaren. Den har jag tagit bort.
Mm-hmm.
Och det, som min son är så här, pappa, kan inte jag få Google? Kan inte jag få Google bara? Det är det han menar med webbläsaren. Bara, kan inte jag få bara kolla upp en sån Spider-Man ansikte som de vill ha? Jag bara, men du har ju ett sånt. Bara, fast det finns de som kan blinka. De kostar 500 kronor. Det är skitbra.
Mm-hmm.
Och jag bara, nej, men,
det blir ingen webbläsare för dig, min son.
Du kan inte få Google. Jag har tagit bort telefonappen. Alltså telefon.
Alltså den att här, kunna ringa.
Att kunna ringa. Den har jag tagit bort.
Varför har du tagit bort den?
Jag tycker jag ska inte ha den.
Behöver inte ha den.
Och sen så har jag tagit bort webbläsaren bland annat.
Mm.
Alltså, hellre... Och Instagram och TikTok och allt sådär.
Nej. Men polisen ser då en ökad risk att unga dras in i gäng under sommarlovet. För kontakten med vuxna minskar. Barnen får mycket egen tid. Mm. Så det är därför de har släppt den här listan då. Show me the door.
Me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Show me your eyes so I can tell the truth. Oh, I got so high, oh, I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes.
snabbt på vad man ska göra med ungarna idag. För det ska bli fint väder, det är skolavslutning och jävla. Bara hittade jag någon sån topplista på 14 på roliga saker att göra med barn i Stockholm, som är gratis. Så om du tar några pengar, då kan du göra det här. Nummer ett, Förintelsemuseet.
En solig sommardag.
Topp 14 på roliga saker du kan göra.
Intressant och bildande.
Ja, nej, alltså ingenting. Viktig grej. Ta dem, men kanske inte på skolavslutningen.
Minsdagen, nej.
Nej, fint väder och allting sånt där. Och roliga saker, topplista.
Nej, nej.
Förintelsemuseet.
Var ligger det?
Det vet jag inte. Men i Stockholm någonstans i alla fall. Och sen så lite så, Riksidrottsmuseet sånt där. Där var vi ju.
Där har du varit på
alla. Där har jag varit. Det var min dotter gick ut därifrån med rymddräkt.
Just det, det var där, ja.
Det var där, ja. Nej, men
vad ska ni göra då? Alltså, det är skolavslutning, behöver de göra så mycket mer? Bara äta glass i solen?
Det blir väl glass i solen, det blir mycket sånt där antagligen.
Såg du att de bjuder på glass här i Radiohusparken här om några dagar?
Om några dagar?
Va?
Snacka om att se fram emot en glass för mycket.
Ja. Kom den 17, vi bjuder på glass. Välkomna.
Börja pusha för det. Har du sett om några dagar? Då är det dags för glass i Radiohusparken.
Peter, Stockholm har lite sommaravslutning idag, men det kommer väl inte du komma på?
Det är många barn. Alltså.
Det är för många barn, ja.
Mycket barn. Mm. Men kommer du, alltså, minns du dina avslutningar positivt? Kommer du ihåg dem?
Ja. Skolavslutningen var ju toppen.
Det var väl då känslan vemod infann sig.
Jaså?
Var det inte det?
Nej, alltså skolavslutning kändes ju... Alltså när man var liten så var ju ett sommarlov... Alltså det längsta... Alltså det hann ju hända livsavgörande liksom saker i kropp och själ över ett sommarlov.
Ja, jag har ju sagt...
Alltså, nästa gång vi ses så har du kommit till puberteten. Nästa gång vi ses så har jag pattar typ.
Ja, nej, men jag har ju sagt det förut att det är så här, ett sommarlov, då kunde ju vissa i klassen komma tillbaka med kuk.
Ja! 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 Och pattar! Och skägg!
Just det, och att det är bara så här, är inte det problematiskt att de med kuk får duscha med dem
som
med
inte har det?
Penis?
Ja, jag kuk och snopp ihop. Det borde vara olika.
Ja, att det var... Det var någonting där. Men alltså absolut, jag kommer ihåg att det var liksom lite vemod för att det så här, ja men nu så kommer vi inte träffas på regelbunden basis. Många kanske, beroende på vilken skolavslutning det var, vilken årskurs. Men och också att mamma varje år sa så här, alla kommer klä sig i finkläder, David. Alla kommer ha det. Du, klart, ska du komma själv och se ut som en jävla slashas?
På skolavslutning?
Nej, vet någon vad.
Det blir chinos det och pikétröja.
Det blir three-piece suit. Och käpp och hatt.
Monokel.
Monokel och en sån liten klocka i fickan.
En sån cykel med jättestort framdäck. Varför kommer han och har en tuba på ryggen?
Oh, vad är det han står?
David, 60 centimeter lång med monokel.
Oh. Och sen så plockar fram en jävla sån speldosa när han står och vevar på. Alla kommer ha det här, David. Alla kommer ha så. De kommer ha tuba och så kommer de ha speldosa och så kommer de ha cykel med stort hjul på fram. Och så kommer de ha en three-piece suit och en sån klocka i bröstfickan. Det kommer alla ha. Det kommer vara... Nej, min son ska inte vara den som kommer i piqué och chinos och skämmer ut hela druidsläkten. Nej. Nu går vi ner i förrådet och hämtar den cykeln med det stora framhjulet. Och så kan du få gå på skolan. Så är det. För du kommer inte skämma ut mig. Nej. Och sen så var det så att
jag hade ingen... Wes Anderson karaktär. Sjuan med en apa på axel.
Och så fanns det ingen vit skjorta i min storlek. Eller min, det fanns väl, men jag hade ingen. Så då var det så här, men vet du, då kan du ta en av Leif. Då tar du en av Leif. Så här, de kommer bara, vet du, David, lyssna på mig nu, David. De kommer bara se skjortan, av den delen av skjortan som kommer upp ur byxorna. Det är det enda de kommer se. De kommer inte se. Resten går att stoppa in, David. Resten går att stoppa in. Så kommer såna jävla, du vet, såna Johnny Depp-karaktär, du vet, med såna enorma jävla sleeves som bara hänger, du vet, så här, som när jag vore en jävla pirat. Förstår du vad jag menar?
Jag orkar inte.
Nej. Och sen så och då, det var ju då jag fick så David en jävla ghetto booty, bara för att den här vuxen skjortan är nedstoppad i röven för att den ska liksom se ut så att det passar honom. Men det enda såg ut, det såg ut som när jag tog av med min lilla kavaj. Jag tog av med min lilla kavaj. Och sen så vet du, tog jag av mig, det här är ju bara vit skjorta och så svarta finbyxor, för jag bara, när jag kom dit, jag bara, alla på sig Champions-tröja, ja, och allting sånt där.
Och jag bara, kom men vet i plommonstol.
Ja, jag bara, mamma, du får ta min topphatt och sen så får du ta min kavaj, så jag i alla fall ser lite mindre nedklädd ut. Lite mer nedklädd ut. Och så tog jag av min kavaj då, och sen så vet du, så såg det ut som någon sån en jävla pirat.
När ska Eva komma hit? Det enda jag önskar mig.
Ah, oh, shit.
And now they're playing our favorite song that we used to dance to, nights like tonight. The pain is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore, I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway. Shines.
You've done.
morgon, Sara Larsson med Z här i morgonpasset i P3.
Jag är orolig. Jag har hamnat i det här. Där. Och nu så ska Matilda ha nyheter och jag är jätterädd att, det, att jag liksom ska bryta ihop i skratt och så är det någonting jätteallvarligt som har hänt. Jag måste ta ner skrattgrejen lite.
Jag dör, stor cykel.
Ja, men det är det roligaste.
Och nu rinner mascaran.
Ja, den gör ju lätt det på lilla mig.
Då kör vi lite bättre nyheter då.
Ja, varsågod.
Nu andas vi ut lite då. I Los Angeles i USA är det för andra natten i rad utegångsförbud i de centrala delarna av stan och flera demonstranter har gripits under kvällen och de senaste dagarnas protester mot migrationsmyndigheten ICE fortsätter sprida sig till andra delar av USA som till exempel San Antonio i Texas. En svensk har fått plats i en kommitté som ger vaccinråd till USAs smittskyddsmyndighet CDC. Det är epidemiologen och biostatistiken Martin Kulldorff enligt New York Times. Tidigare i veckan sparkade USAs hälsominister Robert F. Kennedy alla medlemmar i kommittén och nu har han utsett 8 nya personer, däribland svenske Martin Kulldorff. Matbristen i Gaza är akut och det kommer rapporter om dödliga attacker nära matutdelningsplatser. Samtidigt försöker Gazabor hitta nya sätt att få maten att räcka längre. Det berättar 23-åriga Rama i Gaza för P3 Nyheter.
We're trying to invent food such as a flour. We make it from the spaghetti, for example.
Hon säger att det är svårt för henne att få tag i mat och att den mat som finns är väldigt dyr.
If you want to buy 1 kilo of flour, you buy with 100 shekels.
100 shekels motsvarar ungefär 250 svenska kronor i dagsläget. 23-åriga Mohammed i Gaza berättar även han att det är svårt att få tag på mat. Våra kroppar har förbrukats på grund av matbristen i Gaza, säger han till P3 Nyheter. Han fortsätter och säger att han önskar mer stöd till familjer i Gaza. När du ser barn och familjer utan mat blir man väldigt ledsen eftersom man inte kan hjälpa dem, säger han. Och nu om något helt annat, för en friidrottsking kommer till Sverige. Ja, det handlar om Usain Bolt som kommer sitta i publiken när en friidrottstävling avgörs i Stockholm på söndag, rapporterar Expressen. Ni...
Det heter högjuling.
Gör det?
Mm, är det någon som skriver? Varför börjar man med det?
Vadå?
Varför började man med så här, alltså...
Att det varför såg cyklar ut så?
Ja.
Att det var ett stort hjul fram och ett litet bak, Matilda, vet du det?
Varför såg de ut så?
Ja. Var det enhjuling standard?
Också där bak.
Enhjuling var standard och sen bara, fast vi måste ha ett stödhjul bak.
Ja, det är så svårt med ett jättestort hjul. Kunde du inte börja med ett mindre också?
Mm. Ja. Måste vara vingligt där uppe.
Mm.
Varför gjorde man sådana cyklar?
Varför finns de inte kvar idag?
Verkligen, det finns garanterat.
Gäst på.
Verkligen.
Och också, är det någon som har en högjuling och kan cykla på det? Kom gärna hit.
Gärna i monockel och topphatt.
Ja, tack. Gärna. Så jag kan åka till min skola slut.
Ja.
Du, tack så mycket för nu.
Tack.
Du är den som ingen kan ha.
svagare än jag, Ida Lova, här i morgonpasset. Det är någon som har skickat in redan nu en AI.
Nej, ja, det var Raffe som gjorde den.
Raffe som har gjort den. Snyggt jobbat, Raffe och AI. Det är någon som skriver, för att tramporna satt direkt på hjulet. Ett mindre hjul hade tvingat cyklisten att trampa fortare.
Ja, just det.
Det var innan, Johan Kedja hade kommit på
tvåhjulslösningen.
Ja.
Just det var det, ja.
Höghjulingar finns, går att köpa nya om man vill.
Nej, men det.
Finns det någon sån crescent?
Det känns som att någon på Möllan har det.
Det stora hjulet har med momentet att göra eftersom man inte har någon kedja precis. Johan Kedja fanns ju inte då.
Nej, just det.
Pedalerna sitter direkt i navet, så behövs en rejäl utväxling för att få upp farten. Då får man det får man med ett stort hjul, men vingligt, japp. Mm. Måste hela tiden vara med att styra. Det kan inte var det coolt någon gång att komma i den, tror du?
Ja, alltså det var säkert...
Ja, men, har en polare som vunnit SM i höghjuling?
Lägg av!
Måste hit. SM-vinnare i höghjuling.
Ja, SM
måste hit.
I höghjuling.
Ja.
Har de också lyckra, undrar jag? Alltså sådana snabba briller, ja, och just hjälm och just det. Sådana speciella skor med clips på och sånt.
Det är någon annan utstyrsel då, tror jag.
Mm, det kanske är monokelgänget.
De finns, de säljs, okej, de kanske inte säljs, men när Chalmers har sin kortege när vi firar våren i GBG har de med sådana.
Mm, förvånar jag, noll människor.
Ingen.
Att Chalmers studenter kör höghjuling. Ja, ingen är förvånad.
Nej, till sin Palestina-protest.
Exakt. Ja. Det är ju...
Gick överstyr där kanske. Uh-huh. Men jag tänkte att det var...
Ja, men det hade någonting ändå.
Ja, någonting.
Det låter som att de här är med i cykelhistoriska sällskapet, precis som pappa Pelle.
Det är många från cykelhistoriska sällskapet som hör av sig.
Mm.
Som skriver just, höghjulet togs fram. Du kanske ska läsa med din röst.
Vadå?
Ja, men hur de skickar in och varför.
Ja, just det. De låter ju absolut så här.
Höghjulingen togs fram för att få rätt utväxling mellan direktdrift vid vevaxeln i navet. Sedan kom man på att man kunde fixa rätt utväxling med en kedja.